Ja, vad trevligt. Daniel Holmgren heter jag. Jobbar deltid som sjukhuspastor och annan deltid så jobbar jag som pastor i Pingstförsamlingen i Borgholm på Öland. Så jag åkte från Öland idag. Så att, men idag är jag här i egenskap av sjukhuspastor, därför jag är klädd så här. Får väl erkänna att jag tänkt tanken, det kändes liksom lite nytt att gå klädd så här i en pingkyrka liksom, när man är lite hemma, om man säger så. Men nu får ni se en inblick om hur det ser ut när jag jobbar. Och som sjukhuspastor så representerar jag ett arbete i Sverige som faktiskt har funnits sedan 1200-talet, vad man faktiskt vet säkert. Och från början var det faktiskt en katolsk orden som hade som mission att runt om i Europa grunda så kallade hospitalhus. Eller som det sen kommer kallas i Sverige för helganshus. För den här katolska orden hette den heliga andes orden. Och det blev ju helgansorden med tiden. Och det första helganshuset som då fungerade som ett sjukhus kom att stå då på det som kallas idag för Helgansholmen i Stockholm där riksdagshuset står. Så att det är därifrån det namnet kommer. Det är att där stod faktiskt ett av våra tidiga sjukhus i Sverige. Även om kyrkan och den kristna församlingen ju faktiskt på ett sätt hela tiden har sysslat med diakoni genom att ha sjukvård ända sedan församlingens första tid, om man nu ska gå tillbaka ett par tusen år tillbaka i tiden. Munkar och nunnor och kloster har ju fungerat som någon typ av sjukvårdsplatser. Så att på ett sätt kan man säga att sjukvård och kyrkan hör ihop. De har stått nära varandra. Men med tiden så har ju också sjukhusen förändrats och prästens roll med det har ju gjort det. För från början var det bara prästen som fanns på sjukhusen. Men sedan 1960-talet och den nya reformen som har kommit så har även frikyrkan fått komma in och vara en del. Eftersom fokus kom att ligga på den andliga vården. För det är ju så, ande, själ och kropp hör ju ihop. Och det har ju varit viktigt inte minst för kyrkan utan också för sjukhusen. Det är därför sjukhusen har tyckt att det har varit viktigt att kyrkan har funnits med. Och jag är alltså då sjukhuspastor tillsammans med några kollegor som är präster, sjukhuspräster och en diakon har vi också. Man kan ju tänka sig lite grann så här, kan man vara pastor om man inte har en församling? Kan man vara kapten utan en båt? Ja, det kan man ju undra. Men det är ju så här att nej, jag har ju ingen konkret församling inne på sjukhusen. Men någonstans så är jag församlingens förlängda arm in i sjukhusmiljön. Och jag tänker vilken oerhört tacksamhet att vi som församling faktiskt får ha en utsträckt hand in i den miljön. Så på något sätt så blir jag ju en pastor för dem som inte går i kyrkan. Och det kan jag faktiskt säga att det är oerhört faktiskt härligt att bara tänka den tanken att få vara en pastor för dem som inte går i kyrkan. Och även om jag nu möter patienter av olika slag, naturligtvis möter jag de som är med i kyrkan, men jag möter också de som inte är det. Så är det ju många gånger att jag möter dem på deras premisser. Oavsett om det handlar om att sitta ner vid sjukhussängen och tala om bilar, båtar, hus eller vad det än är. Så finns det ändå tillfällen där när man får tala om andliga och existentiella frågor med dem. Vi är inte bara till för patienter utan vi är också till för anhöriga. Bakom varje patient så finns det alltid någon eller några anhöriga som kanske lider faktiskt lika mycket som patienten och som går igenom oerhört mycket. Och vi kan finnas där som ett stöd även efter. Om det kanske handlar om ett dödsfall när den som man har tagit hand om eller den som man sörjer inte finns kvar längre. Då finns vi kvar även för den anhöriga. Och vi kan ju också ordna med avsked av den döde. Där man får vara med och ta ett sista farväl som då inte är då begravning. Även i samband med självmord så kan vi också finnas tillgängliga för samtal och stöd. Det finns också samtalsgrupper för anhöriga till de som har tagit livet av sig. Och så möter vi också personal. Det gör vi. Vi finns till för patienter, anhöriga och så finns vi till för personal. Därför även personal behöver andlig vård. Personal på våra sjukhus, om några, möter olika situationer, olika människoöden. Och även de kommer till situationer där de blir trötta. Och där får vi också för dem finnas till hands. Under den här våren så har vi som sjukhuskyrka också fått möta en del avdelningar och en del personal med att ha grupper i existentiella frågor. Och det finns sånt material framtaget för att man ska kunna ha existentiell hälsa med personal. Och det är ju så, mitt jobb och vi som sjukhuskyrka, vi finns ju där för dem som har hamnat eller hamnar på livets avbytarbänk, kan man säga. Där livet inte blev riktigt som man hade tänkt. Där man hamnar i situationer där livet på något sätt sätts på sin spets. Att det som inte var självklart, det som förut var självklart, det är inte självklart längre. Där framtiden som kanske såg så ljuset helt plötsligt inte är det. Och det är ju lite så här, man säger ju att hälsan tiger still. Det gör det ju. Det är ju inte förrän vi faktiskt upptäcker att hälsan står på spel som den faktiskt blir väldigt viktig. Och här finns vi i den miljön och vi är övertygade om att vi har en viktig uppgift. Och där finns också ni som församling med. Jag är faktiskt här för att ni som församling stöttar mig och oss i vårt arbete. Ni finns med som en av de församlingar som finns med i frikyrkosamrådet som stöttar mig och har anställt mig. Så ni är en del av det arbetet. Ni finns med i sjukhusmiljön också, där jag går och kan möta människor. Och känn att ni faktiskt är en del av det här arbetet. Att ni, precis som ni gjort nu, har kallat mig för en gudstjänst. Så finns jag också till för er också. Att också kunna berätta vad som händer i sjukhuskyrkan. Och vi andra samlingar också. Ibland är jag med på dagledesamlingar eller det kan vara, man kan vara med på temadagar också. Och vi kan byta kompetens med varandra. För onekligen är det så att vi möter saker och ting som man lär sig av där också. Och sjukhuskyrkan utbildar också sina egna sjukhuspastorer. Så att, låt oss dela den gemenskapen också med varandra om vi behöver någonting. Och när det gäller just den andliga vården så är det ju inte så att vi som sjukhuskyrka tar över den över församlingsmedlemmarna här. Utan naturligtvis är det ju så att pastorn ska ju besöka sina medlemmar också om de ligger på sjukhus. Men vi finns ändå där, det ska ni veta. Och är det så att jag möter någon som kanske tillhör en församling så kan jag ju, om den patienten vill, kontakta församlingen och tala om att en av era medlemmar finns här. Eller tvärtom. Och det kan jag tänka mig, jag har kanske varit inte minst under den här pandemin när man inte har fått gå in på sjukhuset. Då kan också ni kontakta mig och så kan jag gå och frambära en hälsning om det finns någon som ligger på en avdelning som ni känner till. För Jesus han sa så här, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Och så säger han också, jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och det är väl just den här delen där han säger, jag var sjuk och ni såg till mig. Det är väl det som vi som sjukkyrka vill vara med och fullgöra den tjänsten. Amen, det är lite grann vad vi gör. Och ni kanske har det gärna, men jag har också såna här små folder. Jag kommer lägga ut det här längre fram. Så finns våra kontaktuppgifter och berätta lite grann vad vi gör. Så vet ni vad det är ni är med och stöttar. Ska vi be nu innan jag går in och predikar det som jag tror att Herren har lagt på mitt hjärta. Tack himmelske Fader för att du är här. Tack för att du sände din son Jesus Kristus för att föra tillbaka det vilsna. För att hela det sårade. För att upprätta det nedböjda. Och på allt sätt komma med evigt liv. Och att visa på vägen hem till Fadern igen. Halleluja. Tack för din församling. Tack för Kristi kropp som du har satt här på jorden till att föra ditt rike ut. Och i ledd av den heliga ande få visa på vem du är. Halleluja. Vi tackar dig så i Jesu namn. Amen. Amen. Ja. Jag tror ju på allt sätt att Herren vill både utmana oss, uppmuntra oss och på allt sätt leda oss till att vara de som han har skapat oss att vara. Och idag tänkte jag tala om, min överskrift är: vill du vara ett kärl för finbruk eller för vardagsbruk? Och Paulus har skrivit så här till sin vän Timoteus i andra Timoteusbrevet 2 och vers 20-22. Står det så här i andra Timoteusbrevet 2 och vers 20-22. I ett stort hushåll finns kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera. De förra för fint bruk och de senare för mindre fint. Den som gör sig kvitt det onda jag har talat om blir ett kärl för finbruk, rent användbart för sin ägare, färdigt att nyttjas till allt gott. Ja, det skriver Paulus till Timoteus. Han talar om ett hushåll, han talar om ett hem. Han säger ungefär som jag tror att de flesta kanske känner, att i ett hushåll finns det olika redskap. Det finns, och kom texten upp här, vad trevligt. Ja. I ett hushåll, i ett kök till exempel, där finns det olika kärl. Det finns olika redskap och det ska användas dagligen. Men det finns också vissa kärl för finbruk, säger han också. Det är de här kärlen, de här redskapen som vi inte använder varje dag, utan vi tar fram dem vid de här lite extra högtidliga tillfällena. Kanske ni känner igen. Jag är uppvuxen, jag vet inte hur det är med er, men min föräldrageneration, där jag är uppvuxen med finrum, jag vet inte om ni är där. Liksom. Det var ett rum i huset som vi också kallade för stora rummet. Och det var det här rummet som man inte var i varje dag, utan det var de här rummen som när man tog hem gäster, kanske på lördagkväll eller söndag eftermiddag, där man åt finmiddagen. Hade en god vän, jag vet en kompis som jag växte upp med, alltså deras finrum såg ut som ett dockskåp, alltså ett utställningsrum. Man vågade knappt inte andas när man gick in där, för det var så fint. Det har vi nog inte, min generation har nog inte tagit efter det på samma sätt. Idag har vi ju mer det här tv-rum, vardagsrum, vi har ett rum som vi inreder för att vi vill kunna trivas i det. Men jag tror att de flesta av oss kanske, eller inte alla, men en del känner igen det här med finporslin kanske man har i ett vitrinskåp som står där. De här kristallglasen eller det här som är lite extra fint som vi kanske tar fram på vissa tillfällen. Det kanske vi känner igen. Vi kanske inte har finrummen kvar, men vi kanske har porslinet kvar. Och det har vi kanske för att vi vill göra en viss skillnad på vissa tillfällen och andra inte. Och på samma sätt då som det är i ett hem, så kan man ju också tala om, för jag tror att det Paulus säger här, det är att han vill ju förnattvis föra det vidare till en annan bild. Det är att han vill tala om Guds hushåll. Att i en församling så finns det olika typer av människor. Det finns redskap för vardagsbruk och så finns det redskap som finns i det här vitrinskåpet. Och allt det här ingår i hushållet. Det är ju det vi använder. Jag tror inte att Paulus här talar om någon slags förutbestämmelse att det finns vissa människotyper. De är för vardagsbruk och så finns det vissa som är för finbruk. Utan här säger han ju faktiskt att vi kan välja vad vi vill vara. Han säger det. Att de som gör sig kvitt det onda jag har talat om blir ett kärl för finbruk. Så någon som säger han lite annorlunda att man kan välja vad det är man vill vara. Om man vill vara ett kärl för finbruk eller inte. Så vem som helst kan bli ett kärl för finbruk i Guds församling. Med ett litet villkor. Den som gör sig kvitt det onda han har talat om. Vad är det då för ont som Paulus har talat om? Ja, i verserna innan det jag läste om så talar han om, tydligen så förekom det någon typ av splittring. Det fanns debatter, det fanns argumentationer, det fanns en förkunnelse som bröt ner människor. Han talar om någonting som hände i församlingen som bröt ner människor och så fick människor att börja tvivla i sin tro. Så han talar alltså om en farlig förkunnelse som inte är bra. Och så säger han detta att Herrens grund utgörs av två saker. Det första är att Herren känner de sina. Alltså någon som säger han ändå att den som vandrar på Herrens väg, i Herrens välbehag, är känd av sin Gud. Va? Alltså det finns någon typ av möjlighet att faktiskt genom sitt sätt att vara vandra bort ifrån Herrens beskydd. Men om vi vandrar nära Herren så känner han oss bättre än vad vi själva gör. Visst är det en trygghet att veta det, att Herren känner de som tillhör honom. Om du ärligt vill följa Jesus och tro på honom så är du känd av honom. Han håller dig i sin hand. Det andra han säger också att den som åkallar Herrens namn ska avhålla sig från orättfärdighet. Alltså någonstans finns det ändå en form av åläggande, en form av villkor. Att den som åkallar Herrens namn, alltså den som tror på honom och följer honom, också håller sig till Gud. Och att man har en längtan att leva därefter. Det är intressant att Jesus ändå när han träder fram, när Jesus börjar sin förkunnelse, så är det faktiskt det första han säger, det är himmelriket är nära, omvänd er och tro. Så omvändelse var något av det första som Jesus förkunnade. Va? Alltså vänd riktning, byt håll. Om du är på väg bort, om du är på väg mot någonting som bryter ner dig, som är negativt för dig och för andra, så vänd om och gå emot Gud. Och när vi gör det, när vi vänder om och går med Gud, då blir vi ett kärl för finbruk i Guds rike. Och jag märker väl nu att Paulus inte säger att dessa då förkunnare, för det är primärt vissa förkunnare han vänder sig emot, de som då predikade fel, om man nu gör det medvetet eller omedvetet, att de nu skulle vara kanske ute på en fel väg, att de per automatik blev utestängda från Guds församling. Alltså vi gör alla fel ibland. Både medvetet och omedvetet. Och ibland kanske vi till och med är med. Liksom, ibland kanske vi är så övertygade om att vi lever rätt. Fast det kanske egentligen inte är så bra. Men man är ändå en del av församlingen då. Alltså församlingen består av olika typer av människor. Och någonstans så väljer vi den väg som vi går. Men det är inte alla som får Guds förtroende att vara i bruk vid de extra fina tillfällena. Nu är det ju så här, det är en bild som Paulus säger. Vi får inte dra den här bilden för långt. Det handlar ju inte om att ju, liksom, om man är ett kärl för finbruk så är man bara i bruk någon gång ibland. Utan poängen här handlar ju om att Paulus talar om att kom ut i tjänst för bruk. Kom ut i bruk och i tjänst för Gud. Och han verkar ju helt klart peka på också, även om vi i ett hushåll behöver allehanda redskap, även för vardagsbruk, så pekar han ju på att välj den väg som gör att du blir ett kärl för finbruket. Det är ju helt klart det han pekar på. Att vara det vardagliga person, liksom porslinet, verkar inte vara eftersträvansvärt för Paulus här, om man nu ska ta bilden som han har här. Och några saker vi kan lära oss av det här, det är att vara i tjänst för Gud, att leva för honom, det är ett finbruk. Det är någonting fint att vara ett Guds barn. Det är någonting fint att vara hans ambassadör för den här världen. Det är något fint, något hedervärt att leva för honom och göra hans vilja. Det handlar inte om något tråkigt liv. Det handlar inte om fanatism. Tvärtom, Jesus säger själv att det levande vattnet ska flöda ut ur dem som tror på honom. Vi har den heliga ande. Så det är snarare det som är ett liv i överflöd, ett liv i glädje. Och jag tror att vara i tjänst för Gud och vara ett kärl för finbruk, det är att vara i en situation där synden helt enkelt inte är attraktiv längre. Det jag vill ha mer av honom. Det jag vill leva för honom. Jag vill helt enkelt inte leva på något annat sätt. Att leva ett liv i syndens fångenskap. Att leva på ett sätt som jag vet bryter ner mig och andra. Det är liksom under min värdighet. När jag vet att Gud har kallat mig till ett annat liv att leva. Och Paulus han skriver så här. Paulus skriver om kärl också på ett annat ställe. Han skriver om kärl i Romarbrevets 9:e kapitel. Och vers 21-24. Står det så här i Romarbrevets 9:e kapitel. Kanske vi upp det här också. Jajamän. Folkbibeln, ja. Jag brukar också läsa Folkbibeln, men nu är det Bibel 2000 därför att det är så stor text. Jag behöver nämligen bli lite närsynt så här på äldre dagar. Och det här var den enda som hade den här största storleken. Så att, men så står det så här från vers 21. Bestämmer inte krukmaken över sin lera så att han av en och samma klump kan göra både fint kärl och ett som inte är så fint? Kanske har Gud för att visa sin vrede och göra sin makt känd länge sparat de kärl som han har gjort för att förstöra i sin vrede. Och kanske ville han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet. Till att vara sådana har han kallat oss, vare sig vi är judar eller hedningar. Här pratar Paulus återigen om kärl för olika bruk, för finbruk och för mindre finbruk. Men märk väl att de är gjorda ur samma lera. Vi talar inte om materialet, vi talar inte om personer, vi talar inte om människor, vi pratar om funktion här. Och här har han ju då i de här kapitlen så talar han ju då om relationen då till Israel, till det judiska folket. Va? Men talar egentligen om att det spelar egentligen ytterst sett inte någon roll om man är jude eller inte jude. Det handlar inte om var du kommer ifrån, det handlar inte om vem du är, vad du har gjort eller vilken familj du tillhör. Det handlar om ditt hjärta. Det handlar om att stå i tjänst för honom. Och jag tänker, Gud han har tålamod, hejlöst mycket tålamod. Men ärligt talat, vill vi fortsätta på en väg om vi vet att den inte är bra för oss? Om den inte behagar Gud? Och jag tänker också att Guds frälsning, hans kallelse till att vara hans barn, det är att vara en kung i hans rike. Vi är också kungar och profeter. Vi får frambära hans ord. Och det är något högt värdigt. Nu vill du säga så här, missförstå mig inte nu. Värdigheten handlar inte om att jag når en viss status i den här världen. Värdigheten ligger i hans ögon. Att Gud ser på oss med värdighet. Och att ha hans blick på oss, det är att ha värdigheten. Även om vi faktiskt får lida för vår tro ibland. Även om vi ibland får gå igenom saker och ting som vi känner liksom, varför går jag igenom detta? Så är hans ögon riktade och att vi vet att vi har hans förtroende, det är att ha. Ja, men det är den enda vi behöver ha ett förtroende för. Och jag tänker också att vi behöver liksom också börja tala om synden. Vi behöver tala om våra hjärtan på ett sätt faktiskt som att för vad det är. Alltså på riktigt att synden är någonting som faktiskt drar ner oss i smutsen. Och någonting som drar oss bort ifrån Guds vilja. Det handlar ju faktiskt om att tänka efter vad är det jag säger och vad är det jag gör. Jag tänker lite så här också, om jag får vara lite utmanande. Jag tänker lite grann på de senaste åren och decenniernas olika nyheter vi möts. Liksom kommer med regelbundenhet så där, om olika skandaler i kyrkan. Så där, och det kan vara övergrepp av olika saker. Jag tänker inte minst på den här kyrkliga versionen av MeToo. Där det kom fram att det var ju ganska många som faktiskt hade råkat ut för diverse olika övergrepp i kyrkan. Det kan handla om ledare som faller och annat som kommer ständigt. Och det här är ju ganska jobbigt förstås. Och i det här har man naturligtvis försökt förklara att vi ser här nu att vi är människor. Vi är svaga människor, vi är bristfälliga människor. Människan är svag men Gud är stark. Där händer trots allt det. Och det är ju sant. Vi är ju svaga som människor. Det är klart att vi försöker inte vara något mer än vad vi är. Va? Och Guds nåd går ju långt över allt annat såklart. Men det, jag tänker att det är en förklaring. Och jag känner att det är inte en förklaring som räcker för allt. Och bara för en framtid, liksom för all framtid. På något sätt så tänker jag ändå lite grann så här att någonstans så tänker jag att för mig räcker det inte. Att se, att förstå att som människor kan det här hända överallt, såklart. Att dåliga arbetsförhållanden bland anställda i kyrkan eller splittringar av olika slag, människor som bråkar eller övergrepp. Att det ska vara liksom, ja, det är lika representativt i kyrkan som överallt annars. Alltså för mig någonstans så känner jag det är ett faktum. Men jag tänker att här behöver vi höja oss. Inte liksom att vi ska dra oss i håret och försöka vara duktigare än andra. För det är inte det det handlar om. Det är inte det att vi liksom ska vara på något sätt stå liksom och försöka upprätthålla någonting som inte är krav. Utan någon som tror att det handlar om att se att det är möjligt att vara en Guds församling där Gud verkligen finns. Va? Att vi är ett ljus på berget. Att vi är en oas i öknen. Att vi är en helande miljö. Vi är inte perfekta, men någonstans så tänker jag ändå att när Paulus ändå säger att den som på något sätt gör sig kvitt det onda blir ett kärl för vindruk, så menar han, det är klart möjligt. Det här är inget omöjligt. Det är inte över våra huvuden. Det är möjligt att kunna sträcka sig efter det. Och jag tänker att vi måste peka på den möjligheten. Att om vi faktiskt gör oss kvitt det onda så är vi faktiskt ett kärl för finbruk. Och det är möjligt att leva så. Och du och jag kan vara ett porslin för finbruk. Som får gnistra om Guds härlighet. Och som Gud får använda vid de fina tillfällen. Och jag tänker att kallelsen då, som jag var inne på, att vara ett Guds barn. Det är något stort och kungligt. Och det är faktiskt så fint och så kungligt att det faktiskt var en del av Guds plan. Med att han sände sin son Jesus hit till världen. Det står så här i Efesierbrevets 3:e kapitel. Efesierbrevets 3:e kapitel och vers 10-11. Så säger han så här. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Alltså han säger att nu skulle härskarna och makterna i himlen genom kyrkan få kunskap om Gud i sin mångfald. Detta var hans plan med Jesus Kristus. Alltså Guds plan var inte bara att sända sin son hit till världen. Att dö och sen uppstå. Utan det var faktiskt också att utifrån det han gjorde också kalla ett folk åt sig. Som skulle fortsätta att göra det han gjorde här för 2000 år sedan. Det var hans plan, hans kallelse. Så det finns en plan och en kallelse över varje människa som tror på Jesus Kristus. Att komma in i det som vi kallar för församlingen, Kristi kropp. Och att vi ska förkunna Guds härlighet i hela dess mångfald. Och jag menar, det finns en mångfald av Gud lika mycket som det finns människor. Så att det är liksom lika väl som han kallar Jesus, så kallar han också ett folk att vara som honom och representera honom i den här världen. Och därför så är Kristus vår förebild att vara som honom. Att vi faktiskt är förpliktigare att följa honom och att visa på honom för den här världen. Och Jesus, han var helig, som egentligen betyder avskild. Han var avskild för ett speciellt ändamål. Och det är vi också. Vi är avskilda att tjäna honom och visa på vem han är. I vår styrka och i vår svaghet. För jag menar, Gud kallar inga perfekta människor. Och Paulus själv säger att det är egentligen min svaghet som Kristus blir stark. Så att jag menar, och vi vet ju att Gud kan ju vända till och med det negativa till det positiva. Så att egentligen, så att för den som går med Gud så kan ju allt, som man också säger, samverka till det bästa. Och det säger Paulus också i Romarbrevet. Så att jag vill bara peka på att här finns möjligheterna. Att för Gud är allting möjligt när vi vandrar med honom. Sen kommer det vara tufft ibland, det kommer vara hårt, vi kommer att göra bort oss. Men jag tänker ändå att för den som samarbetar med Gud så kommer allting att på något sätt samverka till det bästa. Och Gud har gett oss all den utrustning vi behöver och primärt har han gett oss sin helige ande. Så det du och jag behöver är att säga vårt ja helhjärtat till Guds kallelse. Ska vi be? Halleluja. Jesus, prisat vare ditt underbara. Halleluja. 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 Tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte. Du kallar oss in till dig. Du kallar oss att säga ja till dig och säga nej till det som är fel. Säga nej till det som bryter ner, till det som är mörker. Och säga ett ja till dig. Halleluja. Du kallar oss in och du drar i oss, i våra hjärtan med din kärlek, så drar du oss närmare dig. Halleluja. Halleluja. Du drar oss inte med hårda tömmar, du drar oss med din kärlek. Ditt ord säger att det är din godhet som för oss till omvändelse. Halleluja. Halleluja. Prisat vare ditt underbara. Halleluja, halleluja. Amen.